Välkomna till podden Läs för livet som ges ut av Kulturrådet. Här samtalar jag, Ann-Marie Körling, läsambassadör om läsning och litteratur. Till dagens samtal har jag bjudit in Nina Frid, bibliotekarie och författare och handläggare på Kulturrådet. Välkommen.
Tack.
Vi ska tala om din bok Läsa, läka och leva, som handlar om läsfrämjande och biblioterapi. Berätta, vad handlar den om?
Alldeles kort så kan man säga att den handlar om skönlitteraturens enorma kraft. Att det som vi läser faktiskt kan påverka vilka vi är och också kan påverka hur vi mår.
Mm. Hur vi mår, berätta.
Ja, att litteraturen kan ha påverkan på vår psykiska hälsa. Att det kan liksom hjälpa oss, kan man säga, att bearbeta saker som vi bär på. Kan hjälpa oss att sätta ord på känslor som vi har, eller som vi inte visste att vi hade kanske. Och det kan dessutom öppna upp för samtal om svåra saker med andra läsare genom boken.
Precis, därför är det så viktigt att det finns så mycket olika böcker så att man kan få söka upp de saker som man vill spegla sig i. Jag tänkte, jag gick ofta till biblioteket för att leta efter det som jag inte kunde prata med någon annan om. Så boken och jag pratade. Mm. Och jag vet så många andra som har gjort så. Vad betyder bokens möjlighet då för att spegla sig om man har problem eller funderingar om vem man är? Och
dels kan det göra att man inte känner sig så ensam. Att man märker att det är någon annan som har gått igenom samma sak. Att det är andra som tänker på samma saker. Men det finns också en annan sida, och det är att man kan hitta öppningar in till sig själv. Alltså att man kan hitta känslor som man kanske inte visste att man bar på, och sidor av sig själv som man inte har upptäckt. Att litteraturen är också en väldigt öppnare för olika möjligheter och olika identiteter som också kan hjälpa en att växa och hjälpa en att må bättre. Så det handlar inte bara om att spegla sig, tänker jag, utan det handlar också om att växa med hjälp av litteraturen.
Och utmanas i sitt tänkande och se andra möjligheter. Men i ett exempel, vad kan det vara?
Jag kan ta ett exempel som jag tänker så här, att man, om man känner väldigt, väldigt skam över någonting. Det är väl ungefär det mest tabulagda. Så vi pratar inte väldigt gärna om vad vi skäms för, och vi pratar inte väldigt gärna om vad vi tycker är pinsamt och så. Och då kan jag tänka att i litteraturen, om man läser då någon som har gjort någonting liknande och den hanterar den här skammen på ett sätt som man själv inte har tänkt på. Själv kanske man bara har gömt sig under täcket. Och när man då upptäcker att det kanske inte är lätt, men att det går. Och framförallt att det finns andra som också skäms. Det blir en slags, jag tror att man kan känna en slags, man får en förlåtande attityd mot sig själv också. När man upptäcker att, ja, men så här är det att vara människa. Mm. Det ingår liksom. Det ingår att skämmas, det ingår att gråta, det ingår att lida. Och det är också en del av att vara människa. Mm. Det är så lätt att de sidorna försvinner i det som vi pratar om och det som vi visar upp. Och där tänker jag att litteraturen kan göra en enorm skillnad.
Just det där att vi har en sida som vi visar upp och en sida som vi, där vi känner. Och skämskudden blir att läsa sig till vad skam kan vara, till exempel. Vad det betyder och vad det gör med oss. Och därmed börja tänka om det. Skulle man kunna prata om det då via litteraturen, tänker
jag? Ja, det är det jag tänker lite grann. Mm. Att det är lättare att hänvisa till en fiktiv karaktär som skäms för någonting. Eller som har gjort någonting illa. Det kan ju handla om skuld också. Att man har gjort någonting som man faktiskt liksom skäms för att man har handlat illa mot någon. Och då blir det ju lättare, tror jag, att prata om den här fiktiva karaktären. Hur den personen mår och vad den har gjort och vad den borde göra. Och lättare kanske att se också faktiskt när man får den här distansen. För samtidigt som litteraturen ger en väldig identifikation och närhet, så är det ju ändå inte en själv. Utan det är ju ändå en distans, att det är någon annan. Som, jag menar, Alfons Åberg har det här monstret under sängen av dåligt samvete. Vi vet ju liksom alla hur det känns. Men att den där bilden gör det ju så mycket lättare och sätta ord på, få syn på och prata om det där hemska som ligger under sängen.
Precis, för att, att man pratar inte om sig själv, man pratar via någon. Mm. Så jag brukar tänka så när jag pratar med lärare, så tänker jag, vilken lärare skulle du bli till den här eleven som väcker så mycket Pippi Långstrump? Och Pippi Långstrump var i ditt klassrum, vilken lärare skulle du bli om du hade Pippi Långstrump? Och våga pröva alla känslor i förhållandet. För det är ju ofarligt, för Pippi är ju i boken och du kan fundera lite bara på hur du skulle göra.
Ja, just
det är också en sån sak.
Ja, det är sant. Leka med olika möjligheter.
Ja, men och det är ju en att terapi eller vad man nu ska säga är ju också ett sätt att leka med verkligheten. Men man får möjlighet att pröva verkligheten på andra sätt. Mm. Genom något och litteraturen. Mm. Jag tänker att litteraturen är en del av den möjligheten. Och jag tänker också som man som tonåring kan behöva söka upp saker som man inte vill prata med hela världen om med boken. Mm. Och att då tänker jag på bibliotekariens roll. Vad gör en bibliotekarie när en läsare kommer och söker något speciellt? Det har ju integritet och allt möjligt att göra. Vad tänker du om det?
Mm. Alltså jag tänker ju det här att man gärna ska uppmuntra till att prata om läsupplevelser.
Mm.
Alltså att man inte ska bedöma alltså vad det är för bok. Alltså inte säga så här, nej, jag tror att du är för ung för den här boken. Eller säga att nej, men ska du verkligen läsa en bok till som handlar om marsvin som dör? Är det inte dags för någonting annat? Alltså att aldrig döma läsarens val, utan att faktiskt hela tiden uppmuntra. För är det så att man vill läsa den tionde boken om ett marsvin som dör, så behöver man förmodligen det.
Mm.
Och då är det precis det man ska göra.
Mm. Och det tänker jag också när det gäller omläsning. Vi vet inte varför man läser om en bok. Man kan ha ett livsdilemma som man löser genom boken, men man har inte löst det. Man behöver läsa det många, många, många gånger. Jag hade en elev som läste I taket lyser stjärnorna av Tidell om och om och om igen. Och så fort hon hade läst ut den så läste hon den igen. Och hon gick igenom ett liknande i sitt egna liv och kunde närma sig det i boken i sin egen takt.
Mm.
Och kunde värja sig i sin... Alltså jag orkar inte läsa nu, då lägger man ifrån sig boken en stund för att det är för mycket. Men jag måste ändå läsa.
Mm.
Så jag tror hon läste den 10 gånger faktiskt.
Mm.
Och sedan kunde hon prata om det. Så hon fick språk genom boken. Är det det som är? Är det det som skulle kunna vara det här? Att komma åt sina känslor och sin livssituation?
Ja, absolut.
Mm.
Det finns någon, just när det gäller biblioterapi som metod.
Mm.
Då finns det liksom en slags trestegstrappa. Eller man ska säga, som man brukar säga då. Att för att gå igenom en sån biblioterapeutisk process.
Mm.
Och då är det första steget är just identifikation.
Mm.
Att man hittar någonting som man identifierar sig med eller hakar i, liksom i boken. Och andra steget då är det som kallas för katarsis. Och det är ju ett oerhört gammalt begrepp som betyder rening, tror jag. Att man liksom faktiskt genom att sörja med den här tragiska hjälten i boken faktiskt också sörjer själv. Att det är inte så att för att man gråter med en bok så är inte tårarna mindre värda.
Nej.
Utan det blir en reningsprocess att bearbeta känslor som man själv bär på genom boken. Och sen det tredje steget då i den här processen är insikt. Och där handlar det liksom lite grann om hur man går vidare. Det som du säger, att efter hon har läst den här boken 10 gånger, där hittar hon sen ett sätt att börja prata om det. Och att själv sätta ord på det och kunna liksom bearbeta och gå vidare. Så det är ju också en central del. Och de tre stegen brukar man prata om som det här grunden i den biblioterapeutiska läsningen. Men jag vet inte, jag tror man kan läsa biblioterapeutiskt på lika många sätt som man kan läsa.
Ja, men det är ett sätt att se på läsningen, tänker jag också. Och att inte döma läsaren. Nej. För jag tänker, varför läser man det man läser? Och att slippa den där bedömningen. För vi vet inte varför barn... läser det de läser. Jag tänker alltid att vill de läsa om det så de är inte färdiga med det här innehållet. Det spelar ingen roll om det är långt, kort eller vad det är. Det är någonting som fortfarande finns obesvarat. Någonting som jag håller på att bearbeta som ska... Så tänker jag om barns läsning. Och därför är det så viktigt att det finns mycket olika saker att läsa om.
Mm.
Mångfald och tillgänglighet på av böcker och olika berättare faktiskt.
Mm, verkligen.
Men också de här lite böcker som kanske inte alla läser men som måste finnas också, som är lite mer specifika, som riktar sig till man har varit med om obehagliga saker och sådär. Måste finnas böcker att läsa det om, så att man inte bara speglar sig utan att man får identifiera sig med. Det är jätteviktigt.
Mm. Ja, det är det. Och att man faktiskt på det sättet också kan växa och hitta nya sidor hos sig själv.
Mm.
Tänker jag att litteraturen också kan göra. Det här möjlighetssinnet.
Mm. Men då tänker jag på en annan som jag talade med som sa det att jag var en ganska tystlåten person. Jag pratade inte så mycket, men då fanns det i boken en person som också var tystlåten, men hon pratade ju jättemycket, eller han pratade ju jättemycket, och då tänkte jag så här, det verkade ju gå bra för honom, så då tänkte jag att då kanske jag också kan prata. Och just de där sakerna, att man liksom lyssnar på de samtalen som barn eller vuxna också berättar om vad man kan ta till sig och som vidgar det egna livet genom litteraturen.
Ja. Jag tänker ibland på den här, det är ju en film visserligen, men den här I huvudet på John Malkovich.
Mm.
Jag tycker den filmen som då handlar om att de får möjlighet att kliva in i en annan karaktärs huvud. Det är egentligen det som det går ut på då, att de får under en kort tid befinna sig i en annan människas tankar. Tankvärld och synsätt, alltså sätt att se på världen. Och de här personerna då, vad som händer med dem under tiden de är i hans huvud. Och sen slungas de ut i sin egen verklighet igen. Men att vad det här, liksom det här 15 minuterna i någon annans huvud har inneburit liksom för dem. Och vilka de blir efter det. Ingen av dem är ju liksom samma. Utan man förändras genom att kliva in i någon annans huvud. Och jag tänker att det här fångar skönlitteraturen precis. Mm. För när man läser, det är exakt det man gör.
Mm.
Faktiskt får man låna någon annans huvud ett tag. Man kliver in i någon annans tankar, i någon annans språk, i någon annans sätt att se på världen.
Mm.
Och när man kastas ut ifrån den där boken så har man faktiskt på något sätt blivit en annan.
Mm.
Det är en otrolig förvandlingspotential som skönlitteraturen har. Och som lite glöms bort tycker jag när man pratar om att man ska läsa för att det är färdighetsträning eller nyttigt eller man måste vara en bra läsare i ett demokratiskt samhälle. Ja, men man måste också vara läsare för att vara människa. att det är så mycket större än...
Ja, det är ju. Jo, man känner ju sig väldigt som en människa när man läser. Att, men också du, här är du och här är jag. Och man, det är sant, man kliver in i någon annan.
Ja.
Men också att jag pratade med en person som var lite deprimerad, depression.
Mm.
Och då gäller det att byta tankemönster och sådär. Så sa jag, men läs något som du inte brukar läsa. Ja, men jag läser ju inte. Ja, men läs ändå. Läs något som du blir... Ja, men jag blir bara irriterad. Ja, men det är ändå en känsla som du kanske kan tillåta dig vara lite irriterad och arg på den här boken. Eller att du får läsa en dikt. Det tar mindre än 90 sekunder att läsa en dikt. Och du kanske får någon liksom nytt sätt att se på världen. Ja, bara att läsa kan ju vara ett nytt sätt att se på. Förstår du?
Det kan ju verkligen det.
Exakt.
Ja.
Men kan man få litteratur på recept då? Skulle man kunna få?
Ja. Alltså på vissa ställen kan man ju faktiskt det. I Storbritannien har de haft en sån projekt som är just litteratur på recept.
Mm.
Och det roliga är att biblioteket har fått i uppdrag, då de har fått speciella pengar för att bygga upp en sån hylla. När det är liksom lämplig litteratur för olika skeenden i livet. Det kan vara olika kriser, det kan vara liksom sorg och saknad, det kan vara skilsmässa, det kan vara kärlek. Också ett slags trauma. Om man liksom då går till vårdcentralen så kan läkaren skriva ut att jag rekommenderar att du går till biblioteket och lånar de här böckerna på det här temat. Och så kommer de till biblioteket och så får de hjälp att hitta de här böckerna. Men det roliga är att biblioteket har bestämt sig för att ha den här hyllan öppen.
Mm.
Vilket betyder att man måste inte ha det där receptet. Utan man kan faktiskt gå till den där hyllan och låna böcker utan recept.
Mm.
Och så visar det sig att den här hyllan är en succé. Alltså 90% av alla utlån är utan recept.
Mm.
Vilket säger en del om biblioterapins liksom läsfrämjande kraft.
Mm.
Att det är sådana här stora livsfrågor berör oss.
Mm.
Och det är också liksom ett sätt att vilja närma sig litteraturen.
Mm.
Till, som du säger, att man, liksom, ja, man kanske inte har varit läsare tidigare. Men det här kanske är ett tillfälle när man vill läsa en dikt.
Mm.
Eller vill prova att läsa en bok med någon som är med om samma sak.
Mm. Ja, det är ju jag minns när jag jobbade i bokhandeln. Och så kom det in någon och bara, vad står skilsmässohyllan?
Mm.
Det finns ju ingen skilsmässohylla.
Det kanske borde finnas.
Men i och med att man frågar så är det, jag vill bara ha hyllan. Sen vill jag stå där för mig själv. För att jag är in i en livssituation. Jag vill bara se över vilka böcker som finns. Mm. Och då ska det kanske finnas en hylla som ser ut så. Mm. Där det står lite allt möjligt. Mm. Inte hur du reparerar, utan det står allt möjligt från olika avsändare och olika perspektiv. Mm. Så att man hittar den som man själv, det här vill jag läsa just nu och det här vill jag utmanas av. Mm. Det är ganska vanligt att det runt sorg och skilsmässa, det är ju många som kommer med sådana frågor. Mm. Mm. Tänker jag. Men har du någon erfarenhet som bibliotekarie där du har liksom fått den där läsaren att hitta den där boken som är den där liksom som gör det där för läsaren? Har du varit med om någon som har berättat just det här?
Mm. Kanske inte så tydligt, men däremot har jag varit med om väldigt många bokcirklar. Där ofta märker att man alla läser samma bok. Och då har det varit så helt vanliga bokcirklar där man liksom ska prata om boken och karaktärerna i boken och författarens språk och så. Men att nästan samtliga de här bokcirklarna handlar till sist ändå om människors erfarenheter och liv. Egna liksom sorger och egna förluster eller egna kärlekar eller egna barn eller egna sjuka svärmödrar. Eller, alltså liv och litteratur hänger ihop så himla tätt. Att just i sådana sammanhang har jag märkt att det finns ett väldigt starkt behov av att prata. Och som bokcirkeln är ju väldigt bra lämpad för det. Det är svårt att sätta 8 människor i ett rum och säga att, och liksom bara säga, varsågoda, nu har ni en timme på er så kan ni prata lite om döden. Det händer inte. Men har man då läst samma bok, har samma erfarenhet, alltså den här boken då, om döden, så får man faktiskt igång ett sådant samtal.
Mm. Men det är som att boken ger dig möjlighet att tala om det. Du får tillåtelse, för boken har givit dig det. Och det tror jag är, jag tänker så med barn ofta, att man kan symboliskt ge något annat som, där boken beskriver en situation som barnet inte själv kan formulera. Ja, men då tänkte jag också det här, du pratar lite om det i din bok om den här eldsjälen för litteratur. Alltså att, vad ska eldsjälen göra? För det är ju eldsjälen kanske måste tona ner lite av styrkan i när det gäller för att lyssna och samtala. Eller att ge litteraturen det här samtalet. Vad tänkte du om den här eldsjälen?
Jag tror jag framförallt tänkte att det är så väldigt mycket verksamhet som är uppbyggt kring eldsjälar på biblioteken. Så det är nog inte liksom egentligen någonting emot eldsjälarna.
Nej.
Utan mer är liksom emot att man förlitar sig på dem.
Ah.
Att man inte ser att det här är faktiskt någonting som är så angeläget. Att vi kanske liksom faktiskt ska ta upp det på en strategisk nivå och göra det till ett av våra centrala uppdrag också liksom på riktigt. Istället för att bara säga att det är viktigt.
Och inte förlita sig på eldsjälen.
Ja, det blir väldigt lätt att förlita sig på de som brinner för litteraturen. Och det är ju jättefint att brinna för litteraturen. Det är jättefint att vara förälskad i alla böcker man läser. Och jag är ju själv sån. Jag är ju själv en eldsjäl som brinner. Men det måste finnas någon annan grund, tänker jag, som gör att man erkänner faktiskt det här. Vad liksom litteraturens möjligheter.
Och då ska det gälla alla som är runt, till exempel alla lärare, alla bibliotekarier,
precis.
Alla. Så att man har en gemensam syn och grund som vilar på det och det som man har. Ja.
Så tänker
Det är ju ett läsfrämjande arbete där alla lyser upp, kan man säga. Jag tänkte, jag hade ett litet barn som sökte upp mig som, hon var så ledsen, man kunde se det på håll. Så jag sa, kom och sitta här en stund. Och så satt hon sig bredvid mig och så, vill du berätta? Ja, jag vill bara sitta här, bara ledsen. Ja, sa jag. Och så satt hon en stund och så gick hon och då hade hon varit ledsen ett klart tag. Och så sa hon, jag kommer tillbaka sen, för min hund har dött. Ja, sa jag. Och då tänkte jag, hon kommer tillbaka sen. Då gick jag till biblioteket för att den här sorgen hon kände, den var tyst. Och hon satt bredvid mig ganska länge och jag höll om henne så fick hon vara ledsen bara. Och då tänkte jag be dig högläsa det jag högläste för henne. Det är ur Barbro Lindgren och Eva Erikssons bok sagan om den lilla farbror.
Mm. Mm. Fint, ska jag börja där? Eller?
Det tycker jag. Mm.
Men när våren kom tillbaka gick de ut igen. Då kom ett barn hoppande bland vattenpölarna. Det var ett fint barn med prickig klänning och rosett i håret. Barnet satte sig på trappen och lutade sig mot hunden. Hunden rös av lycka och flyttade nosen till barnets hand istället för farbrorns. Då knep det till i lilla farbrorns bröst och världen blev suddig omkring honom. Han satte sig längst ut på trappen och tittade bort.
Tack för den högläsningen. Och det här barnet som jag satt med, jag läste just det där. Och hon reste sig upp och så sa, hur kunde boken veta precis hur jag har det?
Mm.
Och sen gick hon iväg och började skoldagen.
Mm.
Tack Nina Frid för att du var här och berättade om innehållet i din bok Läsa, läka, leva.
Tack så jättemycket.
Med detta avslutar vi denna podd den här gången och på återhörande. Hej hopp!
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.